Hej och välkomna till denna föreläsning om organisationsteori. Jag heter Fredrik Björk. Till den här föreläsningen så finns det en PowerPoint som just heter då organisationsteori. Och tanken är att man ska kunna å ena sidan kanske bara lyssna på den här föreläsningen separat. Men man kan också tänka sig att ha presentationen tillgänglig och följa de här olika bilderna eller slidesen. Och för att göra det enklare för den som vill följa det via slidesen så kommer jag att göra ett litet ljud när jag går över från en slide till en annan. Så nu börjar jag här egentligen då med första sliden då som där just står organisationsteori. Och det här är alltså kopplat till den folkhögskolekurs i samhällsentreprenörskap som ges vid lokala folkhögskolan. Varför är det då relevant med organisationsteoretiska perspektiv? Varför ska man behöva forska om det här och vad kan det ge för någonting egentligen? Det finns två olika sätt eller två olika generella ansatser kan man säga när det handlar om organisationsteori och organisationsforskning. Å ena sidan så har vi det som vi kan kalla för det deskriptiva som handlar om att beskriva hur det faktiskt går till. Hur gör man när man organiserar sig och vad får det här för olika konsekvenser? Man beskriver så att säga hur det ser ut i en organisation, man försöker då analysera det för att man ska då kunna få en förståelse för varför det går som det går och sådär. Det är ett sätt att möta det hela. Den andra ansatsen är den som man brukar kalla för den normativa. Det normativa kan ofta ta kanske ett slags avstamp då förstås i att beskriva hur det ser ut. Och kanske då säga att man kan istället göra sig och så för att då det ska bli bättre utfall. Så det normativa det förespråkar egentligen. De här är inte helt och hållet uteslutande naturligtvis, utan ofta så kan man ju ta det normativa som med utgångspunkt i det deskriptiva och så vidare. Men man kan säga att de flesta teorier och de flesta böcker kring organisationsteori lutar rätt mycket åt det ena eller åt det andra hållet. Och längre fram i den här föreläsningen så kommer jag att prata om lite olika så kallade skolor. Och då betyder inte det ju naturligtvis att det är en slags fysisk skola, utan det är en slags teoribildning där man använder sig av en särskilt sätt att se på och tala om organisering. Och då kallar man det för en skola så att säga. Och de faller rätt så tydligt utifrån att antingen vara mer deskriptiva till sin karaktär eller mer normativa, så skulle man kunna säga. Och en förändring man har sett över tid egentligen är att när organisationsteori blev till som ett, ska vi säga, som ett akademiskt område så började det rätt mycket utifrån normativa ansatser. Och med tiden har det kommit att bli mer och mer deskriptivt. Och så kan man säga att på den allra senaste tiden så har det sedan tillkommit en del som också är så här tydligt normativa till sin karaktär. Och idag så kommer jag då att prata om först varför finns det organisationer överhuvudtaget. Och därefter så kommer det en del kan man säga när jag tittar lite grann på och talar om klassisk organisationsteori. Och sen så då kommer då några exempel på nyare organisationsteori. Och med nyare kan vi säga att det är kanske från 50-talet och framåt. I huvudsak så har jag byggt den här föreläsningen på en bok som heter Nya perspektiv på organisation och ledarskap, författad av amerikanska forskare som heter Bollman och Deal. Och det är lite grann, ska man säga, en standardbok, handbok i undervisning om organisering och ledarskap. Det finns också någonting som är skrivet mer ur svensk synpunkt. Det är inte så att svenska organisationer ser så väldigt mycket annorlunda ut. Men det finns en ganska ny bok som heter Organisation ur nya och gamla perspektiv. Författat av Sören Augustinsson, Ulf Eriksson och Fredrik Rakar. Den är också en trevlig bok och har mindre fokus på det här med ska man säga, olika typer av skolor. Och går in på dimensioner som makt, styrning, kontroll, kultur, komplexitet, socialpsykologiska förutsättningar. Det är också en rätt så trevlig bok tycker jag. Man kan säga att i någon utsträckning så kompletterar de varandra. Och båda de här böckerna finns tillgängliga på de flesta bibliotek. Och man ska säga att de inte heller vansinnigt dyra att köpa om man känner att det här är någonting som man skulle vilja fördjupa sig i. Varför sker då organisering överhuvudtaget? Varför organiserar sig människor? Ja, det finns en del olika naturligtvis förklaringar till det. Människor har ju organiserat sig egentligen så länge som människor har funnits till. Och historiskt sett så organiserade vi oss utifrån där vi befann oss och kanske utifrån vår släktskap och vår familj eller klan eller någonting sådant. Och sen över tid så har det här förändrats naturligtvis. Och de stora förändringarna i produktionssystemen i världshistorien har naturligtvis bildat utgångspunkt för det. När vi var jägare så att säga, så var man ofta en mindre grupp, för att det var en mindre grupp av människor som kunde försörjas av det som fanns i närområdet. Med den agrara revolutionen, när vi började bli jordbrukare, så blev det mer komplex organisering som krävdes. Man blev bofast. Och där sker de första mer hierarkiska organiseringsmodellerna. Och sen över tid naturligtvis, när vi sen går över till industrisamhället, så blir det också en ny typ av organisering som mycket. Jag menar, om vi ser det agrara samhället, jordbrukssamhället, när det blir till, så organiserar man sig just utifrån de behov som finns i produktionen, i jordbrukssystemet. Man måste se till att kunna lösa de uppgifter som finns när de behövs, så att säga. Så att man styrs av produktionsmedlen, skulle man kunna säga. Och på liknande sätt när vi går in i industrisamhället, så blir det då där industrierna blir viktiga att hålla igång, så att säga, kontinuerligt, så organiseras man efter det. Och i dagens postindustriella samhälle, där man kan säga att det är egentligen en hybrid, för att i västvärlden så har vi mindre industrier. Ofta så är de då organiserade på ett annat sätt, mindre enheter. Medan det fortfarande i stora delar av världen finns samma typ av traditionell tung industri som vi en gång i tiden hade i västvärlden och i Sverige. Så vi har flera olika typer av organisationsordningar. Men generellt sett kan man säga att utifrån att det som är den ekonomiska drivkraften i samhället styr också lite grann om hur samhället organiseras. Och sen finns det naturligtvis paralleller, det vill säga att det sätt som vi organiserar vår produktion kommer också att påverka hur vi organiserar andra saker. Det bildar en slags mönster. Så vi kommer att organisera kanske också politik, kultur och så vidare utifrån de rådande strukturerna. Så när vi har gått ifrån ett industrisamhälle, så hade vi också en slags modell där också politik och kultur organiserades som om det var en fabrik egentligen. Över till i dagens postindustriella samhälle, där också politik och kultur struktureras på liknande sätt med hur produktionen ser ut. Det är ju rätt intressant att om vi säger att i IT-samhället idag, som ju så har ju en väldigt stor ekonomisk drivkraft också, så har det ju till och med gått så långt nu så att amerikansk politik drivs via Twitter. Men poängen med att organisera sig, det är på å ena sidan då att samordna sig, att skapa olika typer av system. Och det är ju självklart att om man ska göra större åtaganden, så krävs det att man samlar olika typer av resurser och kompetenser. En gång i tiden handlade det kanske mer om muskler, idag kanske om andra saker. Men att bygga system helt enkelt på olika sätt. Och det som då håller ihop systemen kan ju vara en gemensam riktning, gemensamma mål. Men också utifrån gemensamma värderingar och en gemensam världsbild kan man då organisera någonting. Vi kan ju se att organiseringen också sker både på något vis informellt i olika typer av nätverk. Eller baserat då på någon typ av tradition som i kanske en familj. Men vi har också då mer formella och juridiska enheter då, som myndigheter och företag, föreningar och så vidare, som då är juridiska personer eller juridiska enheter. Sen finns ju, man kan säga att idag har vi också nått ett läge där den här gränsdragningen mellan myndighet, företag, förening, nätverk har blivit också lite grann uppluckrad jämfört med hur det var under 1900-talet. Så under efterkrigstiden så kan man säga, och efterkrigstiden är alltså efter 1945 kan man säga. Så det är också då när vi har både en slags höjdpunkt för industrisamhället men också början på dess nedgång i västvärlden under 1960- och 70-talet. Och länge var det som så att det var de militära organisationsformerna som var de rådande. Och de här organisationsnormerna, de nedtonas kan man säga generellt sett efter andra världskrigets slut. Och ledarskap, organisering, management som tidigare hade varit någonting som i och för sig har velat anknyta sig till forskning och vetenskap, men som ändå inte formellt sett har varit del av universiteten innan, de blir till vetenskap. Företagsekonomi utvecklas som en vetenskap och så vidare. Det här händer, ska man säga, i tiden där kring slutet av andra världskriget. Det hände lite saker innan också, men det är i huvudsak precis efter andra världskriget som det här tar fart egentligen. En viktig diskussion i det här, där den här forskningen börjar ta plats, det är just om relationen mellan individ och organisation. Och här är det ju, ska man säga, det är en av de här första forskningsfälten som är tydligt tvärvetenskapligt. Man tar in både psykologi, här kommer också in då sociologi, men också då ekonomi. Och här finns också en slags kamp då om var fokus ska ligga på olika sätt. Det som händer efter andra världskriget är också att vi får en stark teknologiutveckling. Och det här kommer att påverka hur man ser på ledarskap och organisering och management. Teknologin blir en del i ledarskapet, organisering och management. Innan den här tiden, kan man säga, innan 1945-1950, så hade tekniken varit någonting man skulle organisera. Man skulle organisera hur man arbetade med tekniken. Men efter 1945, som egentligen är en slags tidigt skede i informationsteknologin, det tar ett stora kliv där under 1950 och tidigt 60-tal, då blir teknologin och inte minst då informationsteknologin ett verktyg för organiseringen i sig själv. Och det är också då en stor förändring jämfört med tidigare. Den klassiska organisationsteorin, den går upp tillbaka till, kan man säga, tiden kring sekelskiftet 1900 fram till 1950. Det börjar egentligen kanske redan på slutet på 1800-talet. Och den kommer lite grann från lite olika håll. Och den kanske mest välkända av de här klassikerna, Frederick Taylor, som kallade sin modell och sina tankar för scientific management, alltså vetenskaplig arbetsledning eller vetenskaplig organisering. Det var ju naturligtvis inte alls fråga om någon typ av vetenskap, men han ville gärna att det skulle vara det. Och Taylor, han, ska man säga, att han byggde mycket på egna erfarenheter från industri. Och det handlade om tidsstudier, det handlade om att försöka liksom någonstans tänka på arbetsplatsen och industrin som en organism, eller som en inte kanske som en organism, utan snarare mer som en maskin, där olika, man kunde se hur de här olika sakerna, olika människor och maskiner så att säga fungerade tillsammans som på något vis kugghjul i ett slags flöde. En annan person som hade betydelse för detta är Max Weber, tysk sociolog. Och han var mer intresserad av människor som ska vi säga strukturer och maktordningar. Och från hans del så kommer mycket av teorierna kring byråkratin. En tredje forskare, Eldon Mayo i USA, som har ett annat perspektiv och som har det som vi kanske ska säga ett mjukare perspektiv när han tittar på mänskliga relationer. Så när vi idag talar om HR-funktioner i företag och så vidare, så går det tillbaka till Eldon Mayo. Så Taylor då, hans ingång till det här med arbetsledning och organisering, det var tydligt normativt. Hans syfte var verkligen att ta fram en modell som skulle vara den bästa och den så att säga den enda rätta för hur man skulle organisera arbetet. Och han menade att arbetsuppgifterna skulle utformas efter vetenskapliga metoder. Han arbetade med tidsstudier och liknande. Alltså hur snabbt kunde man göra saker och ting så effektivt som möjligt. Tanken var att den bästa arbetaren för uppgiften och att alla, i princip så skulle alla egentligen vara utbytbara. Man var inte en person utan man var ett kugghjul i den stora processen. Företagsledaren skulle vara en rationell beslutsfattare som skulle så att säga då fördela arbetet, organisera och så vidare för att så effektivt som möjligt kunna liksom driva processerna framåt. Det fanns en tanke om lydnad, gott samarbete mellan arbetare och ledning. Här handlade det om att företagsledaren skulle just ha den här kunskapen och rationaliteten, överblicken. Och som arbetare så handlade det om att så att säga bara göra som man blir tillsagd då. Och man skulle dela ansvaret då på ett funktionellt sätt. Så att man kan säga att systemets funktion var det som styrde så att säga själva modellen. Och alla var olika stora kugghjul i så att säga den stora maskinen. Men om Taylor saknade så att säga de mänskliga eller maktperspektiven till förmån för en bild av företaget som en ska man säga värderings- och maktfri maskin, så är det någonting då som står i stor kontrast då till hur Weber och Mayo tänkte. Weber, Max Weber, tysk sociolog då, han är också normativ till sin karaktär. Han tar fram en modell som han menar på är den mest effektiva för att organisera, ska man säga, beslutsordningar och maktstrukturer i en organisation. Och han förespråkar istället för makt i form av tvång, som egentligen går tillbaka till den militära organisationen, så förespråkar han egentligen en likna auktoritär modell, men utifrån auktoritet, alltså frivillig lydnad. Man ska inspirera, man ska skapa så att säga förutsättningar för att människor vill så att säga lyda och inordna sig i organisationen. På liknande sätt som Taylor och sen också Fayoldo naturligtvis, så förespråkar han också en hierarkisk organisationsuppbyggnad, naturligtvis då i tidens anda. Och han är också mycket med utgångspunkt i att relationerna i organisationen ska vara anonyma, opersonliga. Och det är också en viktig del i det här. Det får inte finnas någon typ av personliga känslor mellan människor som kan påverka besluten. Så det här är, ska man säga, sinnebilden för en struktur som är rättvis och som bygger på att människor utifrån sin kompetens och förmåga kan så att säga stiga i graderna i ett företag. Effektiviteten i Webers byråkrati den uppnås då genom formella regler, rutiner, kommunikationskanaler. Genom att skapa det här formella systemet som är transparent, meritokratiskt och så vidare, så kan man få då en effektiv byråkrati. Och Eldon Mayo, och nu talar vi om mitten på 1900-talet skulle vi kunna säga, så utvecklar då Eldon Mayo teorin om human relations, som är mer deskriptiv till sin karaktär, men som sen också får, ska man säga, mer preskriptiva eller normativa utlöpningar med tiden. Och en viktig ingång i detta är så kallade Hawthorne-studien. Hawthorne-studien den syftade till att undersöka olika faktorer som påverkade effektiviteten i en industri. Och utan att gå in på det allt för djupt i detalj, så handlade det bland annat om att man i en slags löpande band produktion så arbetade man med olika ljus, så att man hade starkare ljus eller svagare ljus, och så skulle man försöka se hur det här ljuset påverkade effektiviteten och så vidare då i arbetsmomenten. Det som var intressant när man började titta på resultaten, det var att det visade sig inte någon större skillnad på de här tekniska förändringarna som man gjorde för arbetsuppgifterna. Det gav ganska liten skillnad. Däremot så såg man en stor skillnad mellan de som ingick i studien och de som inte ingick i studien. Och det här skapade då en slags aha-upplevelse. Att det var själva intresset från ledningens sida som ökade arbetarnas motivation. Och det här ledde till, ska man säga, ganska långtgående slutsatser och rätt så många nya forskningsstudier och så vidare som menade på olika saker. Här gick man över kanske från det deskriptiva till mer normativa. Å ena sidan kunde man säga då att vid sidan av den formella organisationen som fanns då, så fanns det en informell organisation. Den formella ledaren, den angav då minimiprestationer. Det här måste ni minst göra för att liksom uppgiften ska kunna lösas. Medan den informella ledaren angav ofta en slags maximiprestationer. Mer än så här ska ni inte göra. Det här har tagits upp i en del sammanhang när det handlar om ackordsarbete och liknande. Att de informella ledarna så att säga sätter en slags gräns. Mer än så här ska ni inte göra, för då finns det en slags tanke om att då kommer arbetsledningen att lägga på oss mer uppgifter eller att sänka ackordet eller någonting i den stilen. I grunden så menar man då att arbetsgruppens värderingar är viktigare för produktiviteten än ekonomiska incitament. Det vill säga att vi trivs, att vi mår bra, att vi känner att vi är i överensstämmelse med varandra i gruppen. Då spelar det mindre roll egentligen om vi får löneökningar eller någonting sådant. Och de som forskade kring detta, det var då arbetssociologer och arbetspsykologer. Och det är där de här professionerna också började utvecklas, som idag ju är tämligen etablerade. Det som dock händer över tid är att när folk sen framöver, det här är relativt nyligt tror jag, man börjar titta djupare på den här Hawthorne-studien, så ser man då att det finns rätt så stora metodologiska brister. Så att den här slutsatsen att det var själva intresset från ledningens sida som ökade arbetarnas motivation, det fanns det egentligen ganska dåligt stöd för egentligen. Men alldeles oavsett så var det här så attraktiv tankefigur och som på något vis stämde in i hur folk föreställde sig att det skulle fungera. Och det har nog haft den största betydelsen för just utvecklingen av det här området. Så då efter 1950 så får vi då några, eller ett ganska stort antal med nya sådana här skolor eller teoribildningar eller ansatser kring organisationsteori. Och det finns rätt så många, jag tycker tre av dem som är kanske viktigast att ha lite koll på, för de dyker upp på olika ställen. Det är dels beslutsskolan, dels om organisationer som kultur. Och dels om kunskapsorganisationen som är väldigt aktuellt. Och alldeles oavsett att det kommer nya skolor så att säga, så finns de här fortfarande kvar. Jag menar både tayloristiska sättet att resonera, Webers tankar om byråkratin och Mayos tankar kring human relations är fortfarande väldigt, väldigt betydelsefulla idag. Beslutsskolan tycker jag är väldigt intressant. Den är deskriptiv till sin karaktär. Den börjar där i alla fall. Herbert Simon är sannolikt den mest kända av de företrädarna för denna. Och det här bygger på en kritik då mot föreställningen om rationellt beslutsfattande. Det vill säga, och vad är då föreställningen om rationellt beslutsfattande? Jo, det är att en företagsledare eller en chef, när denne fattar beslut, så gör denne det då på rationella grunder utifrån ett stort och bra material, och genom då att analysera allt som finns så fattar man då det bästa beslutet. Ja, och det är inte bara då för en individuell chef utan också för arbetsgrupper eller någonting i den stilen. Beslut fattas på rationella grunder baserat på bra information. Man väger det tillsammans och så fattar man det bästa beslutet. När man då tittade på hur det faktiskt fungerade så kunde man se att det fanns en begränsad rationalitet. Det var inte alls så att man var öppen för att försöka hitta bästa möjliga lösning. Det var ett fåtal lösningar egentligen som bara övervägdes. Ofta en ganska konservativ hållning kan man säga. Det var egentligen tidigare lösningar på liknande problem som ofta valdes ut. Så här har vi gjort förut och då gör vi så nu en gång till. Alltså gå lite grann i gamla hjulspår. Och i många fall var det som så att lösningen var ofta klar innan problemet specificerats. Och det här är ju väldigt intressant. Det vill säga att man visste redan från början, men hade en föreställning om vad man ville göra för någonting innan man egentligen var klar över vad det var för problem som skulle åtgärdas. Och det finns då också det som kallas för den så kallade garbage can-modellen, alltså soptunnemodellen. Och enligt den soptunnemodellen så finns det en slags, i varje organisation, en slags soptunna som är full med olika möjliga lösningar eller möjliga insatser eller projekt som bara väntar på ett problem egentligen. Så att de ligger där och slumrar så att säga, och så kommer då ett problem som på något vis är tillräckligt lämpligt för att kunna då aktiveras, så fångas det upp på något vis. Ja, men då gör vi på det här viset ungefär. Så det är lite grann att my project will solve your agenda, lite grann skulle man kunna säga. Men alltså det är en viktig poäng här just att det är en begränsad rationalitet. Beslut som fattas är inte fullständigt rationella. Och att lösningarna som finns ofta inte är de bästa. Man har absolut inte tagit hänsyn till alla möjliga typer av lösningar. Utan det finns ett litet antal som man ofta så att säga, sitter fast i. Och i det där med beslutsskolan så finns ju också då en slags grund till att man talar om vikten av att tänka utanför boxen. Vikten av att tänka på nya typer av lösningar. En annan teori, linje eller skola som också någonstans talar om det här med stabiliteten och svårigheten att anta nya tankesätt. Det är den så kallade kulturskolan, kulturteori som också är rätt så deskriptiv. Och den menar att organisationen har en kultur som skapas och upprätthålls av medlemmarna. Och det är lite grann som man brukar uttrycka det ibland, att det sitter i väggarna. Det är någonting som inte går att ta på riktigt, någonting som ofta är outtalat, men som yttrar sig i olika typer av attityder, språkbruk, traditioner, symboler, riter. Ibland också myter, ofta då myter kopplade till organisationens gemensamma historia. Och det kan finnas då viktiga personer eller händelser på något vis som ofta dyker upp som skapar markörer på något vis och som talar om då vilka vi i organisationen är och varför vi finns. Och här finns det då en del ansatser då, eller maximer på något vis då, alltså, som säger att exempelvis att kulturens styrka och utbredning i organisationen är avgörande för organisationens framgång. Om den här kulturen är stark så förenar den och gör det möjligt för en organisation då att bli framgångsrik, att ta fram nya produkter eller skapa lojalitet med varandra och så vidare. Så man kan säga att den första delen av detta är mer deskriptiv om hur man arbetar i organisationer. Och sen då den här, har det gått vidare mot en normativ sida som säger då att kulturens styrka och utbredning är avgörande för organisationens framgång. Och det här har ju lett fram då till rätt mycket, ska man säga, handböcker och kurser och liknande som försöker säga till eller tipsa organisationer om hur man ska bli bättre på att skapa en sån här kultur som genomsyrar organisationen. Och sen har det kanske visat sig att det är väldigt svårt att göra det där som en slags planerad process. Utan antingen finns det förutsättningar eller också finns det inte. Så det är ett intressant, kan man säga, forskningsområde, vad som egentligen utgör en organisationskultur. Och det har varit rätt så omdiskuterat. Och i det postindustriella samhället så är det också, som jag nämnde tidigare, tydligt att vad det är för någonting man gör, vad det är som är verksamhetens drivkraft och kärna, kommer också påverka hur man organiserar en verksamhet, en organisation. Och skiftet då över till det postindustriella samhället har också inneburit ett skifte över då till kunskapsorganisationer. Det vill säga att det som arbetsköparna är intresserade av, det är inte längre mina muskler, utan det är min kunskap och min förmåga att processa kunskap. Så det handlar ju om att tjänster och kunskap har blivit allt viktigare del av ekonomin. Och det här är ju också då en skillnad jämfört med, om vi ser till den industriella ekonomin, där man producerar en vara som sen ska försäljas på en marknad. Det finns ett ganska långt tidsspann. I kunskapsorganisationen så kan det ofta vara som så att varan eller tjänsten produceras samtidigt som den konsumeras. Så det ställer höga krav på personalen. Och man brukar ofta tala då om personalens kunskap som organisationens viktigaste resurs. Och då är den utmaningen där att det fortfarande ändå ligger kvar, ska man säga, tayloristiska tankar. Och tayloristiska modellen, det här med löpande band och scientific management, den bygger ju egentligen på att människorna som arbetar i organisationen, de ska bara underhålla och se till att maskinerna fungerar. För maskinerna är då företagets viktigaste resurs. Och människorna är bara där för att se till att maskinerna fungerar. Och har man den ingången eller den ansatsen, så blir det ju väldigt märkligt om man jobbar i en kunskapsorganisation, när det är personalens kunskap som är organisationens viktigaste resurs, medan tekniken och maskinerna är bara mindre detaljer som ska någonstans skapa förutsättningar för personalens kunskap. Utmaningen här för ledningen är att få personalen att stanna i organisationen. Och varför? Jo, om personalens kunskap är så att säga kärnan, så utvecklas den ju kontinuerligt i processerna. Här kommer vi då också in på det här med lärande organisationer, som blir mycket tydligare i kunskapsorganisationen än när vi talar om exempelvis en tayloristiskt uppbyggd industri. Och det här med lärande organisationer ska vi prata mer om längre fram när vi talar om utvärdering. Så det faller bort ifrån den här föreläsningen därför. Det som händer också är att personalens kunskap är mycket mer lättflyktig. Och vi vet också att kunskap är någonting som konstrueras socialt mellan människor tillsammans. Och därför så utvecklar man också nya typer av ansatser när det handlar om innovation exempelvis. Istället för att tänka sig att vi sitter i ett labb och utvecklar egna produkter, så blir det tydligt att vi behöver få in andra typer av kunskap utanför boxen, så att säga. Och det här innebär att man jobbar ibland med öppen innovation, personliga nätverk utanför organisationen blir lika viktiga och så vidare. Så organisationens gränser blir mycket otydligare. Och det här ligger också i linje med projektorganiseringen ju, som också får ett genomslag ungefär vid den här tiden, ska vi säga, från 1970-talet och framåt. Så fram till idag då, vad händer framme i fronten idag? Man kan väl säga att nu, om det här med kunskapsorganisationerna någonstans var mitt i det postindustriella, eller kanske i ett tidigt skede av det postindustriella, och som identifierade vissa typer av problem, så finns det nu nya organisationsansatser som tar det här ett steg till, ett steg längre. Och det handlar mycket just om att den värld som vi ser omkring oss idag omtalas och uppfattas som mer komplex än vad den har varit tidigare. Det tror jag inte är sant. Jag tror det är ungefär samma värld, men vi talar om den i andra termer, och vi kanske öppna för andra typer av signaler. Och det här att man ser världen som mer komplex, och interaktionen mellan människor, organisationer på olika sätt, som svårare att kontrollera, eller att det till och med är någonting som är negativt att kontrollera, så behöver man bryta ner de här hierarkierna. Och därför talar man allt mer om just självorganisering, lokalt beslutsfattande i mindre platta team och liknande. Och intressant är att den mest kanske typiska modellen för en auktoritär och mycket hierarkisk organisation, militären, har också börjat omfatta detta. Och med vad de tycker då är bra resultat. Jag såg någon artikel just om amerikanska armén som i, kommer jag inte ihåg om det var Irak, det var nog Irak eller Afghanistan, där man hade gått ifrån det här med att beslut skulle fattas högt upp av höga chefer och istället lät de mindre enheterna, lokala enheterna själva fatta väldigt långtgående beslut, eftersom man menade att de hade större förutsättningar att avläsa olika detaljer och kunna så att säga se saker som var svåra att beskriva och kommunicera till en ledning som fanns långt bort ifrån platsen så att säga. Så lokalt beslutsfattande i mindre platta team, därför att man har bättre kontakt med den utmaning som man arbetar med. Man pratar också mer just om öppna och dynamiska organisationer där man kanske har en liten kärna medan man kan ha andra personer som går in och ut och löser olika typer av uppgifter. Det vill säga att organisationen är mindre statisk och kanske också då mindre stabil. Det här är någonting som då kan uppfattas som positivt utifrån att det går att göra, man kan variera och anpassa arbetssättet till så att säga den uppgift som finns. Men det kan också skapa osäkerhet, tillfälliga arbeten och så vidare, där man har svårt att förutse så att säga hur man ska kunna försörja sig. Så att det finns fördelar och nackdelar på olika sätt. En bok som är väldigt intressant som jag har på den här sliden heter Reinventing Organizations av en kille som heter Frederic Laloux. Och den tittar jag just på det här med hur man i, ska vi säga, ändå relativt traditionella organisationer förändrar beslutsfattande till mer, har mer karaktär av självorganisering och lokalt beslutsfattande. Andra ansatser som det kan vara intressant att titta på handlar ju om när man jobbar med delande ekonomin och så vidare. Att det finns det som man talar om som kooperativa plattformar istället för Uber och liknande som ändå är ganska så hierarkiska modeller, Airbnb och så vidare. Så har man plattform cooperativism där man då går över till att de här plattformarna istället styrs och ägs lokalt av de som också arbetar i dem. Som är också ett sätt att arbeta utifrån, ska vi säga, självorganisering, men där också handlar om ägandet. Alltså vem är det som faktiskt har makten över produktionsmedlen. Så, där tänkte jag avsluta för idag. Tack så mycket.